15 pass jumpa i veckan. Du vet, så här bara sjuka grejer.
Mm. Att man faktiskt inte måste gå runt med dåligt samvete för att man tränar för lite. För att vi kanske har fel referensramar när vi nu jämför oss med elitidrottsmän.
Jag tycker ju att man fortfarande envisas med att hålla kvar med massa gammal skåpmat vad gäller råd om livsstil som påstås ju att man lever längre eller blir så mycket friskare i sitt hjärta och så vidare, som bara är direkt fel. Det mystiska är ju Livsmedelsverket. De säger att vi ska vara i den änden när man dör i förtid. Kan ni förklara tydligare varför ni tycker det? Jag fattar inte. Om du äter antioxidanter och klarar av att springa ett maraton, du kommer bli 100 år. Och det trodde folk på. Men tänk då på han som sprang först. Han dog ju på en gång. Det är bara så ironiskt. Är det inte det? Varför lyfter ingen fram det när man ska springa Stockholm maraton?
Välkomna till Hälsorevolutionen. Carina Lundstedt heter jag, förläggare och producent. Och det här är podden som vill hjälpa dig att skina och må så bra som bara möjligt. Eller hur, Maria?
Ja, Maria Borelius heter jag, vetenskapsjournalist och författare. Prenumerera gärna på vår podd, kan vi sprida den till många. Ja, hur mycket ska man motionera och hur hårt och vilken diet får oss att hitta vår bästa hälsa och vikt? Det här ska vi undersöka ihop idag med Dr. Fredrik Nyström, professor i Linköping, som kommit ut med en omtalad ny bok, Radikalt lagom. Och det här tänker jag, Carina, du brukar ju prata om balans. Det här är väl någonting du gillar?
Ja, alltså det här är spännande tycker jag. Och bokens underrubrik är ju Så lever du långt och lyckligt utan att träna, banta och stressa dig till döds. Så att det är ju en ganska utmanande titel där man känner att här kommer en expert, en läkare som vågar ta ut svängarna lite i diskussionen. Och jag lyssnade på Fredrik när jag var ute och körde bil och lyssnade på P3 för en gångs skull, mest för att ha lite musik. Men då var han med där och pratade lite om sin bok, och på den vägen är det. Och nej, men jag tillhör väl de som aldrig har gillat det mest extrema, utan jag tycker om att liksom gå på min helhetskänsla i kroppen. Och jag tycker om att liksom få unna mig lite gott då och då och inte äta för extremt. Mm. Men det bygger ju på, tror jag, att jag har någorlunda bra grundrutiner som jag också har hittat med åren, som har blivit bättre och bättre. Mm. Och du då, vad tycker du om ordet lagom i det här sammanhanget?
Ja, alltså, nej, men jag är väl en person som har varit mycket, mycket mer extrem än vad du har varit. Så jag har hittat balans med åren. Framförallt innan jag blev mamma höll jag på med extrema grejer. Extrem potatisdiet som blev potatismotsdiet. Nej, men du vet, mycket grejer. Ja. Så, och jag menar, jag har varit Jane Fonda-instruktör. Jag har liksom kört 15 pass jumpa i veckan. Du vet, så bara sjuka grejer. Det är väl det vi ska prata om idag.
Och lite jag ska bara säga, jobbat extremt mycket har jag nog gjort. Jo, alltså för mycket. Men stressat för mycket, det har jag varit bra på.
Ja, precis. Ja. Så där har du gjort.
Precis. Och det har du också gjort, jobbat mycket.
Ja, men det är ju sjukt mycket. Och det är verkligen inget jag är stolt över. Men idag ska vi prata lite grann. Framförallt ska vi prata mycket om extrem motion. Och vi ska ta ett klipp från idrottshistorien, Lake Placid 1980 och Thomas Wassberg.
Det blir oerhört jämnt, det blir oerhört tufft. Jag undrar om det här verkligen ska räcka. Han har 10 sekunder kvar där, Thomas Wassberg, när han går under bron. Han har några med att det kommer att räcka, tror för Åke Lundberg. Thomas Wassberg, blir han guldmedalj? Guldmedaljör? Nej! Det handlar om tiondelar! Har ni sett?
En
enda tiondel. Sverige har fått guld på 15 kilometer skidor i OS i Lake Placid. Oj, 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 vilken gattkramning. Har ni sett? Exakt samma. 41-57. 41-51. Är det möjligt för Åke?
Ja, det där var skidåkarlegenden Thomas Wassberg som klår den finska jätten Johan Mieto med en hundradel på 15 kilometer.
Wow, klassiskt.
Ja, och det är ju ofattbart. Och det där är liksom den där typen av bilder på något sätt som vi har med oss, eller hur?
Mm.
Att man är hjälte med den där målinriktade tävlingen. Men hur bra är det egentligen att slåss som hundradelssekunder när det gäller idrott? Mm. Och att äta väldigt extremt. Mm. Och det ska vi prata med Fredrik Nyström om.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Välkommen hit, Fredrik Nyström.
Tack, det är jättekul att vara här.
Den första professorn vi har haft här med hästsvans och författare till boken Radikalt lagom, internmediciner från Linköpings universitet. Välkommen. Ja,
tack.
Du har skrivit en bok som snabbt har blivit väldigt omtalad.
Ja, det är kul det är att kul. Den blev det.
Mm. Vad är det du har sett som har gjort att du kände att den här boken bara måste göras?
Ja, alltså det är väl något man, som så många andra som tycker att de kommer fram till viktiga saker och är forskare och läkare, så har väl jag känt att jag måste väl sammanfatta det här på något sätt när det nu är så viktiga saker. Så
men vad är det
här
då?
En grad av självupptagenhet i det förstås, men jag tycker ju att man fortfarande envisas med att hålla kvar med massa gammal skåpmat vad gäller råd om livsstil som påstås ju att man lever längre eller blir så mycket friskare i sitt hjärta och så vidare, som bara är direkt fel. Mm. Och jag blir så trött på att höra det, fast jag liksom varit med och till och med gjort statliga utredningar inom SBU vad gäller kost vid fetma till exempel. Jag tycker inte det får genomslag i förhållande till hur viktiga saker vi tagit fram. Livsmedelsverket fortsätter att tjata om sin lågfettkost och att alla ska ut och träna så mycket och äta frukt och grönt. Och jag blir trött på det. Och jag har gjort så mycket egen forskning som verkligen visar att mycket av det här är ju inte bara fel, det är ju direkt kontraproduktivt. Så jag kände det var väl dags nu när jag närmar mig pension och sammanfattar lite av det viktigaste, och det blev ändå 250 sidor, så det blev ju lite långt. Och jag vet, förlaget kapade ju en del ändå, och ändå är det saker som jag inte fick med verkligen som ytterligare jag hade velat ta fram som är viktiga, som kanske får bli en annan bok då. Men hur som helst, jag är väldigt glad att den har fått uppmärksamhet så man kan prata om det här, för att grunden är ju ändå att det är baserat på vetenskapliga data, inte bara massa tyckanden.
Och observationer som du har gjort själv med patienter.
Ja, jag har ju jobbat som doktor med de här frågorna nu i över 30 år. Det är ju inte klokt liksom, så länge man har jobbat. Och tyvärr visade det sig ju att mycket av det som jag var med och jobbade med och sa för 30 år sedan är ju återigen då helt fel och kontraproduktivt. Och jag har ju liksom perspektiv på det nu. Så att det känns som, det var hög tid att skriva den, det var det. Men nu blev det gjort till slut.
Mycket spännande, och du har skrivit en otroligt lärorik, infallsrik, kunskapsrik men också kul bok. Det är sällan man läser en hälsobok och liksom skrattar högt, och det gjorde jag verkligen.
Och det är jag jätteglad för att höra, för att jag föreläser ju kolossalt mycket och har gjort nästan löjligt mycket, särskilt för läkarstudenter då, genom så lång tid. Och jag har väl lärt mig lite där berättartrick för att få folk att vakna till och tänka efter. Och sen kom jag väl på den enkla saken att jag kan väl försöka skriva ungefär som jag föreläser. Då vet jag ungefär i vilken ordning och hur jag ska vända och diskutera sådana här svåra begrepp och saker. Och det har tydligen lyckats då. Jag är jätteglad för det.
Du börjar din bok med Hippokrates, läkekonstens fader i antikens Grekland där, 400-talet före Kristus. Varför?
Ja, alltså jag fick ju i uppdrag, det var faktiskt förlaget som tyckte att jag skulle göra en utvidgad historisk beskrivning av hur det blev som det blev. Och då måste man ju ta avstamp i antikens Grekland. Och den är ju lite svag för gamla greker på det sättet. Jag har också en kollega som är professor i hepatologi som jag har forskat mycket med, Stagios Kershagia, som är grek, och han är fruktansvärt duktig. Så det liksom på mig väver ihop väldigt mycket av det här med att någonstans kom ju den moderna vetenskapliga synsättet och mycket av grundidéerna i hur man behandlar sjuka personer från faktiskt antikens Grekland. Så det var svårt att undvika det, även om boken blev lång. Men jag tycker att det är de värda verkligen. Det är mycket listigt som kom fram där som gått vidare i våran västerländska historia och vetenskapliga utveckling. Så varför inte ta det? Vi läser ju till och med fortfarande på många universitet den hippokratiska eden som läkarstudenter i början på utbildningen. Så det kändes logiskt att börja den änden. Även om det är väldigt länge sedan och väldigt av hans medicinska uppfattningar var väldigt fel. Men vad kan man begära?
Du talar om Hippokrates som beskriver sin läkekonst som ödmjuk och passiv.
Jag lyfter fram saker som jag tyckte passade lite med temat i boken.
Varför lyfter du fram det?
Ja, alltså, jag försöker ju emellanåt få folk att förstå att jag inte skriver det för jag tycker mig vara besserwisser, utan jag känner mig ödmjuk som har ändrat mig själv genom alla de här 30 åren. Från att säga att fett var farligt och lågfettkost var det man skulle ha till att alla skulle ut och träna jättemycket för det var så bra. Det finns intervjuer kvar där jag har sagt det som folk vänder emot mig ibland, för sen har det visat sig att det här inte funkar som särskilt bra råd, och jag tycker jag är ödmjuk som då tar de nya modernare synsätten. Så jag tycker det är kul att läsa om någon då som försöker själv att vara ödmjuk på så sätt att man är beredd att ompröva sig, så uppfattar jag det. Och passiviteten är minst lika intressant. Jag tolkar det som att man ger kroppen en chans att på individnivå få ett sätt att läka utan för mycket påverkan utifrån. Och det passar ju också med vad jag försöker föra fram i boken, att sådana här försök att tvinga folk att göra saker mot deras vilja, att de ska tvingas till aktivitet, har ju inte visat sig vara särskilt effektivt för att på riktigt göra dem friska. Sen vill jag lämna ett stort undantag där som jag har varit med och uppleva, och det är ju att nu för tiden sparkar vi visst upp folk från sängen så fort de är nyopererade, men det är för att de inte ska få proppar. Så där ska man inte vara så passiv som man sa på den tiden, för det är farligt att få proppar i benen när man är stilla efter en nyoperation och sånt. Så det finns exempel där det här inte stämmer, men på det hela taget tycker jag att filosofin är bra, och det är ju filosofin hos Hippokrates som man har velat föra fram, att man inte ska skada som en av hans viktiga saker i den hippokratiska eden till exempel. Och det tycker jag man gör ibland idag. när man ger vissa råd som är direkt kontraproduktiva. Så jag har gjort lite cherry picking där, får jag säga. Men jag kan inte gå igenom allt vad Hippokrates sa på sin tid. Då skulle det bli en alldeles för tjock bok.
En intressant tanke hos honom är ju att det finns liksom en slags inre läkare som man kan mobilisera om man ger kroppen rätt förutsättningar. Och det finns ju som en slags tankegång också i din bok.
Jag hoppas det. Det är det som det svenska lagom-begreppet betyder ju. Att man ska hitta sitt eget lagom som är det som är passande för just en själv då ju. Mm. I det här sammanhanget när vi talar om hur man ska välja individuellt att leva då. Mm. Då är det ju ett lagom, och det är väl ett bra begrepp för att ta fram den inre läkande kraften utan att göra något så hårt och aktivt så att man kanske skadar sig istället.
Du har varit verksam som läkare sedan 90. Vad är det för hälsoeffekter du har sett både i forskning och på egna patienter som man kan råka ut för när man blir för extrem i träning?
Ja, jag måste bara tänka efter. 1990 blev jag legitimerad, måste jag ju lyfta fram. Jag jobbade faktiskt som läkare första gången 1987, så det är 35 år nu om jag tänker efter. Men jag var legitimerad 1990 och kom till universitetssjukhuset och trodde jag skulle bli hjärtspecialist. Sen gick det över av olika orsaker och så blev jag endokrinolog istället och höll på med hormoner. Och just inom då endokrinologi, så i Linköping om inte annat, så sorterar under endokrinologin av tradition folksjukdomarna som fetma och diabetes och de också då högt blodtryck där. Det är lite olika på olika ställen, men vi hade det så. Och det är ju det jag har jobbat med. Huvudsakligen nu på sistone så är det ju fetma och diabetes just. Jag har haft väldigt mycket inom högt blodtryck att göra också i perioder och sköter det lite fortfarande. De med extremt svåra blodtryck brukar jag vara med och lägga mig i. Men, och det är ju områden som kopplar jättemycket till livsstil, och det finns massor med pekpinnar och saker där som har visat sig vara så tvärfel. Jag menar, ta bara exemplet att man inte får äta fett för att man har diabetes. Och så äter de stackars diabetespatienterna då artigt kolhydrater istället. Och hur bra har det gått? Sen har vi till och med varit med om att man får lära sig som diabetespatient när man har insulin och kolhydraträkna. Så det är ju patienten som får komma och säga, men om jag slutar att ta kolhydrater, kanske jag kan sluta att ta insulin. Ja, just det. Men det ställer inte sjukvården riktigt upp på fortfarande. Jag tycker det är häpnadsväckande kort och gott. Hur svårt man har att inse att man har haft fel ibland i råd man har gett. Det är klart att det är väldigt enkelt att ta bort kolhydrater för att ta mindre insulin då. Jag har till och med hunnit göra en lottad studie på det temat på typ 2-diabetespatienter i våran region som gick utmärkt. Vi fick mindre bukfetma, vi fick bättre HbA1c, vi fick lägre insulindoser, bättre blodfetter och till och med mindre inflammation när vi lottade diabetespatienter till lågkolhydratkost med mer mättat fett i jämfört med tallriksmodellen som Livsmedelsverket fortsätter att prata om. Och den är ju publicerad för flera år sedan i en jättefin tidskrift. Och det händer ingenting. Man fortsätter att säga att nej, du får inte äta mättat fett, det är farligt. Och du får inte äta så där mycket fett, för det är farligt överlag. Och kolhydrater är det du ska äta.
Och det finns ju då i så att säga, hälsolitteraturen massor med författare som har varit där på spåret. Man pratar om LCHF, paleodiet och så vidare, som är rik på mättat fett. Inte bara mättat fett, omättade fetter också. Mm. Och som har mindre, eller där man snarare är aktsam om kolhydraterna. Mm. Och det här har så att säga den konventionella medicinen fnyst åt väldigt länge.
Fortsätter att fnysa åt de flesta. Om du tar svenska diabetes-sammanhang så är det fortfarande så. Jag är ganska utfryst. I alla sammanhang när man diskuterar kost, trots att vi är sånt litet land och jag är föreläser mest överallt, men aldrig på Svensk förening för diabetologis möten eller så, om något om kost inte.
Men om man tittar på vad vanliga människor håller på med sina livsstilsvanor, så håller man på att äta och experimenterar åt det hållet du beskriver. Och det är det vi hör bland våra lyssnare, när de tar kontakt med oss, så håller man på så här, så att det är som att den offentliga vården lever liksom i en egen slags bubbla, och sen håller folk på med något annat. Kanske om man är manifest sjukdom blir man mer, strikt när det gäller att följa doktorns råd. Men när folk hanterar sitt vardagsmående så är folk igång och experimenterar ganska mycket med det här. Och många har upplevt effekter av att man mår rätt bra av att äta lite mer fett, men att det är kolhydraterna som är problemet. Vad tänker du om den här skillnaden på de här två världarna?
Ja, Den är ju en stor anledning till att jag kände att jag behövde skriva den här boken. Och att boken just innehåller så mycket vetenskapliga referenser. Mm. Att jag fick göra det. Precis som man skriver vanliga artiklar inom mitt vetenskapliga fält som är mitt huvudsakliga jobb. Man säger ingenting utan att ha en referens eller två efteråt. Och kan visa att det här är faktiskt publicerat. Mm. Så det var ju liksom bakgrunden till mycket att jag skrev den här. Jag har över 100 referenser. Och sen har jag ju faktiskt deltagit i SBUs Mat vid fetma, och vi kom ju också fram vid det här 2013 då, alltså Svensk beredning för medicinsk utvärdering, som är sjukvårdens så att säga organ som tar fram underlag för beslut sen, ofta i Socialstyrelsen då. Och vi kom ju redan 2013 fram till att det är enklare att gå ner i vikt med lågkolhydratkost i allmänhet än lågfettkost. Mm. Och sen händer ingenting i alla fall. Mm. Det mystiska är ju Livsmedelsverket, för de tar ju hand om friska och smala, heter det då. Är man sjuk och fet så hamnar man, eller överviktig, hamnar man i sjukvården, och då är det SBU och Socialstyrelsen, och de har ju inte varit riktigt lika njugga mot lågkolhydratkost. Men Livsmedelsverket är ju helt fascinerande efter. Jag förstår det inte längre. När det kommer studie efter studie som visar att det snarast är precis tvärtom. Mm. Att det är farligt att äta mycket kolhydrater. Det visar den senaste och största någonsin gjorda epidemiologiska studien, Pure-studien med 130 000 deltagare. Det var ju klart farligt att äta mycket kolhydrater, men det var klart nyttigt att äta mycket fett. Mm. I en enskild studie, inte en metaanalys, i en studie på 130 000 deltagare, publicerade de bästa tidskrifterna. Och så kommenterar de inte ens det på Livsmedelsverket. De säger att vi ska vara i den änden när man dör i förtid. Kan ni förklara tydligare varför ni tycker det? Jag fattar inte. Mm. Det är bara några år sedan den kom ut.
Mm. Det intressanta är då att det håller på att uppstå en liksom väldig skillnad på, som du sa, vad de här offentliga institutionerna säger och håller på med, och vad vanliga människor håller på att experimentera med. Och
när de vill gå ner i vikt eller känna sig friska.
Eller må bättre, man har ett problem med magen till exempel. Och du har ett sånt exempel, en man som kommer till dig och äter väldigt mycket fibrer.
Och han är en typ 1-diabetespatient till och med. Och det är ju de som har allra svårast att hantera, tyvärr, för nästan alltid insulindoser ifrån att de äter. För de har ingen egen insulinproduktion kvar, och han hade det så förfärligt. Jag minns faktiskt att han var ju i Linköping men jobbade här i Stockholm och var en mindre chef. Han hade så hoppigt socker, och han var så duktig och gjorde allting rätt. Det var verkligen en av de svåraste patienterna vi hade, just för att han gjorde allt som vi sa, men det gick inte i alla fall. Och så hade han dessutom så ont i magen. Och frågan är hur mycket det onda i magen då när han blir stressad gjorde att sockret får iväg. Det kan ju göra det. Har man tillräckligt ont kan ju det höja sockret, för det höjer stresshormonerna. Och sen så på egen hand, för att jag fick ingen hjälp av mina dietister på den tiden, så testade han strikt lågkolhydratkost bara för att göra något. Puff! Han fick hur jämnt socker som helst. Alla magproblem försvann som en slags positiv bieffekt. Men han gjorde det ju för att få bättre sockerkontroll. Han blev ju liksom helt frisk från sina vardagliga hemska bekymmer. Utan något stöd alls från sjukvården. Och jag har andra patienter, inte med så mycket magbesvär, men typ 1-diabetespatienter som jag mest skötte då. Som hade kunnat dra ner insulindoserna till 30-40%. Nästan bara behöva ta basinsulin och ha helt jämna socker när de började äta lågkolhydratkost på egen hand då. Och det är ju så ironiskt att behöva göra det själv utan att få hjälpa någon då. Mm. För det kan ju vara knepigt när man har typ 1-diabetes och äta för lite kolhydrater. Mm. Det kan ju vara alltså. De får ju, medan ska de till och med ketos som några kan så åstadkomma då, så börjar man ju bli lite skraj eftersom ketoner kan signalera insulinbrist hos typ 1-diabetiker.
Jag är ju lite lekman här. Ja. Marias sidekick. Om man inte kan hela näringsläran, vad är det man ska undvika i kolhydratväg? Du och jag tog en banan här utanför studion och du var lite skeptisk.
Banan är väl den minst, den som man möjligen kan fuska med av frukter skulle jag säga. Annars är det ju mycket enkelt, all frukt är ju bara socker liksom. Oj. I stort sett. Så det är ju bara dumt. Jag har aldrig förstått det där. Frukt är något man blir tjock av.
Frukt är god. Alltså,
frukt är godis är ju i stort sett helt sant. Bananer men har ju av hyfsat vanligt förekommande. Det finns säkert en massa undantag med ovanliga saker vi har i Sverige. Men samtidigt är vi i Sverige tydligen de som äter mest bananer av alla nästan. För att inte ha bananer hemma då. Mm. Hemmaodlade. Och det är ganska mycket stärkelse i bananer faktiskt. Mm. Så att de blir ju lite långsammare på det sättet. Och sen är jag ju svag för kaliumet, det är min svaghet. Mm. Jag är ju gammal blodtrycksdoktor. Mm. Det är så vanligt med låga kaliumvärden hos patienter som har svårbehandlade höga blodtryck. För att vi ger dem så mycket diuretika, vätskedrivande, natriumutdrivande. Och det är faktiskt farligt att ha det. Så jag har väldigt många gånger sagt till mina patienter, du kan välja mellan en kaliumtablett, och de är stora och tråkiga, eller så kan du käka en banan varje dag. Och det är många som säger, men det gör jag ju nästan i alla fall. Kan jag äta lite mer bananer, går det bra? Och då säger de ja till det. Och då blir deras kalium ofta bra. Mm. Jag har en svaghet för bananer. De är ganska okej. Men annars är ju liksom, frukt är ju bara socker. Jag kan inte förstå poängen med att stoppa i sig det om man inte har lyxen av att man kan äta vad som helst då förstås. Utan att bli tjock. För det är oftast tråkigt att bli tjock. Men sen finns det ju intressant nog kulturer där man tycker att man är fin när man är tjock. Det lyfter jag ju också fram i början. Jag tycker det är jättespännande. För det här att vara fin eller snygg är ju inte riktigt samma sak som att man är hälsosam. Det är väl ganska tydligt. Mm. När vi solbränner oss artificiellt på året så här, och riskerar malignt melanom och annat, va? Och så vidare. Det är krångligt där. Det är inte samma sak att se frisk och citat snygg ut som att man är frisk egentligen. Mm. Mm. Så att man kan nog vara lite tjock ibland också utan att det snarare bra medicinskt. Det hoppas jag tar mycket plats i boken, för det är en återkommande svår sak för folk att förstå det här, att övervikt är snarast bra idag. Den så kallade fetmaparadoxen, alltså det kan till och med vara okej att vara fet.
Du är mycket fundersam kring joggning, kring löpning. Berätta varför.
Ja, jag är uppvuxen med jogging. När den kom till Sverige verkligen, och jag drabbades väl hårt av den, för att jag tränar alldeles mycket själv och springer. Och där är det ju ett jättetydligt samband med att de som kan springa är ju förstås friskare än de som inte springer. Men jag vill ju påskina då att det är ju huvudsakligen bara så det blir med statistiska samband. För att du måste vara frisk för att springa, och är du sjuk så hamnar du oftare då i den gruppen som inte springer. Då framstår det ett samband mellan god hälsa och löpförmåga och löpning, och tvärtom dålig hälsa om du ligger i soffan hela tiden. Men jag tror ju att det är bara ett statistiskt samband. Jag försöker ju lyfta fram det här med storkar som ett intressant exempel som visar hur fel man kan ha. Jag visar en graf som är så svag för, som är flera hundra år gammal där ju i boken. Jag fick inte ha så mycket grafer som jag ville, men den fick jag ha med. Där man då visar att det finns ett nästan 100% samband mellan ökningen i storkar i en holländsk stad och folktillväxten. Och då tänker man ju traditionellt att då visar väl det, ja, storken kommer med barnen. Och det tror ju kanske inte så många idag. Så en alternativ tolkning av samma snygga samband som ju fanns, det är ju publicerat på riktigt det där, det är ju att, ja, men när det kommer mer barn så bygger man mer hus, då får man mer skorstenar och då flyttar storkarna in. Mm. Jag menar, man måste alltid vara beredd på, har man sådana här...
Du skiljer på samband och kausalitet.
Eller så kanske man bara ska vända på dem. Mm. Och då kan man egentligen säga så, ja, du som är på soffan och inte tränar, du är ju sjuk. Mm. Och det är ju det som kanske är sant, om ni förstår. Ni vänder på sambandet. Men du är oftare sjuk, för du kan inte träna. Mm. Det är därför du är soffliggare i våra statistiska samband. Mm. Och då måste man istället vända sig till vilka studier finns det där man har ändrat folks beteende i att träna. Och vad händer då? Och särskilt om det är lottade upplägg. Och det är det som gör att det här kapitlet, eller den här delen av boken, är ganska lång. Och vad händer när man påtvingar folk träning? Just och ser det. Till att de till och med följer det. Och då händer det ju väldigt lite nyttigt, i stort sett ingenting.
Mm. Du citerar en studie, flera studier, stresshormoner, blodglukos och så vidare. Vad är det du ser i
ja,
den här studien?
Först gjorde jag faktiskt en studie som jag inte har gått igenom så noga, för jag hinner inte gå igenom allt, fast den blev 250 sidor lång. Men jag hade ju en idé ändå om att det skulle vara så att om man får upp kondis, så vi gjorde en långsiktig studie där folk fick bättre kondis. Och sen så fanns det också då idéer om att antioxidanter förstör effekten av träning. Så jag la till blåbär där faktiskt. Så de lottades till att löpträna ett par gånger i veckan i några månader med utan blåbär. För det är ju våran lokala antioxidant, och så vill jag se vad som hände. Det hände bara lite grann, men lite bättre blodprover blev det faktiskt i blåbärsgruppen. De fick äta vanliga frysta blåbär från Polen tyvärr, för vi var tvungna att köpa alla på en gång för det skulle bli korrekt upplagt. Så jag fick en hel lastpall med frusna blåbär, landade utanför mitt rum. Då blev jag lite nervös, men gudskelov kunde de ta tillbaks den till Ica som hade levererat den innan allt tina. Jag hade liksom inte 2 kubikmeter med frys och sätta dem där i. Men vi lyckades få samma blåbär och de fick hämta dem sen då på ICA-affären istället för att träna. Och blåbären hade inte så stor effekt, men vi kunde visa att folk fick bättre kondis av den här träningen. Men vi hittade som ett slags bifynd då. Det här var ju måttligt hård löpträning. Att när man sprang enstaka lopp när man tog i för att se om man hade fått bättre kondis, så fick man sån här troponin T-läckage, och det är det provet vi använder för att i blodet se om det har skett en hjärtskada. Det är ett helt specifikt protein som bara finns i hjärtmuskelcellerna. Så har man det i blodet, då har det läckt ut från hjärtmuskelceller och inget annat.
Och det tyder på att hjärtmuskelcellerna...
Ja, det är som man ställer diagnosen hjärtinfarkt kort och gott. För det är en ganska kort halveringstid som det heter, så det läcker ut ett kort tag och så försvinner. Och då ger toppen där en bra indikation på hur stor hjärtskadan har varit. Och vi fick hos en del deltagare faktiskt, som det heter, signifikant höga värden som hade räckt för att börja misstänka en påtaglig hjärtskada. Även efter bara 5 kilometers löpning. Så då gick vi vidare sen och gjorde en mer specifik studie där alla fick springa ett hårt lopp på morgonen 5 kilometer. Och en annan dag fick de komma och bara ta det lugnt. Och så var man sin egen kontroll. Och så såg vi vad som hände efter 5 kilometer snabb löpning. Och då fick vi bekräftat att det läckte ut troponin T på nästan allihop. Några kom upp i jättehöga värden fast det bara var 5 kilometer. Och framförallt, som du säger, så väldigt oväntat så steg folk i blodsocker. Friska, frivilliga personer som i fastande sprang 45 kilometer på morgonen ut med Tinnebäcken där sjukhuset ligger i Linköping, kom in med jättehöga blodsocker, över gränsen för diabetes. Vi hade en som kom upp i 9, hon började på 4,5 och steg till 9, en jättesmal, vältränad tjej. Det är ju inte klokt.
Hur tolkar du det här?
Nej, men alltså, hade man ställt diagnosen diabetes utifrån fastevärlden, så hade hon ju haft det där. Så tydligt är det en fördubbling av blodsocker. Nej, det är mycket enkel tolkning. Hon fick ett sånt smärt- och stresspåslag, sånt kortisolpåslag. För kortisol är det stresshormonet som verkligen höjer blodsocker. Det ökar ju sockerproduktionen i levern bland annat. Det är en sån direkt farmakologisk effekt det har. Hon fick ett så kraftigt påslag av de stresshormonerna så att kroppen inte klarar av att kompensera det. Så trots att vi också kunde visa att insulin fördubblades, så räckte inte det. Så man fick ett kort tillfälle med en väldig okänslighet för insulinet som kroppen alltså inte klarar av att kompensera. Så blodsockret steg fast man var en frisk 20-åring. För det var de flesta då. De var friska allihop, de flesta var 20-åringar. Men det talar ju så starkt för att det här med träning, det är inte lätt att säga vad som är lagom och vad som är nyttigt.
Du pratar om stresshormonet, ja. Kortisol, som en nyckelspelare här.
Ja, vi mätte mest det, för adrenalin är så jäkla svårt att mäta. Det är nästan inte meningsfullt i sådana här studier, för det kan sticka iväg bara att det gjorde ont när du stack dem i armen. Liksom. Det är så sekundkort. Kortisol har i alla fall en hyfsat lång halveringstid, så det går att mäta på ett rimligt sätt som en stressmarkör. Dessutom mätte vi faktiskt salivkortisol, vilket är en ny metod vi har. Man sätter en sudd i munnen och så får man samla upp lite saliv och sen centrifugerar man ut det, och då är det fritt kortisol, går nämligen rakt ut i saliven, så att det är en väldigt bra markör för hur mycket fritt kortisol man har. Och då kunde vi visa med den metoden, för då fick man ta hem sådana här suddar och fortsätta att mäta hemma på kvällen, att man hade ju förhöjt kortisol ända till klockan 10 på kvällen efter att ha sprungit vid 8 på morgonen. Så jag menar, det är en långvarig stresseffekt vad gäller kortisol. Och kortisol finns det ju hur mycket data som helst på att det är ett stresshormon man inte vill ha så högt länge. För det ger ju också diabetes och alla benskörhet och allt möjligt läbbigt. Det vet man ju sen, så väl sen man ger folk kortison som behandling vid reumatiska åkommor. Och jag som endokrinolog förresten har ju gett det till massor med patienter som har kortisonbrist. Och till och med där gäller det ju att bara substituera upp till precis exakt normal nivå. Annars får de också de här bieffekterna. Så man ser liksom bara lite för mycket. Håller man på i 5 år så syns det på kroppen med. Då får man tunn hud, bukfetma, tunna armar, dålig muskulatur och benskörhet och allting. Så det är ett väldigt känsligt hormon.
Det är intressant
också.
Så
man ska ha bra dygnsrytm och allting. Det skriver jag ju lite om också.
Men det är intressant också. Jag tänker på det att man ser på människor som springer mycket. Alltså många av dem njuter ju väldigt av det. Men man får någon slags accelererat åldrande i utseendet kan man ibland se. Vilket är intressant. Och det tyder ju på den här kortisolförhöjningen som
det är det jag gillar som motargument mot alla som säger, du, hur fasen kan du säga att man får dricka rödvin, det blir man ju alkoholist av. Ja, men hur kan det vara så okej att säga till alla att de ska ut och träna då? Du kan ju träna sönder dig. Och en del blir till och med då beroende, träningsberoende. Mm. Det undrar om de här har som ser lite tärda ut. Man kan ju få abstinens om man är en sån som springer nästan varje dag och sen gör ett uppehåll. För man har ju sina egna morfiner som produceras vid träning, endorfiner. Mm. Det är exakt samma receptorer som du fungerar på som vanligt knark gör, alltså morfin och kodein och sånt. Mm.
Du, jag ska fråga dig, det finns en annan sak och det är förmaksflimmer.
Ja,
som ju
det
blir,
är ganska nytt tycker jag.
Ja, och jag har skrivit om det där en del och varit besökt på Södersjukhuset där de håller på med ablationer och sett hur det går till. Och Carina har ju berättat här i podden om...
Ja, jag har gjort 2 ablationer. Men det kan vi ta sen.
Det kan vi ta sen,
Nej, alltså där har jag fortfarande jättesvårt att få mina kollegor att acceptera hur det mycket väl kan höra ihop med att folk har tränat för mycket. Alltså. Men det håller ju på att bli helt etablerat nu, men det är motsträvigt bland många hjärtspecialister kan jag säga. Ja, de blir sura på mig när jag säger det.
Vi har haft idrottsmän och kvinnor med här i programmet.
Det är så tydligt, så lite klokt. Precis, vad är det, de här kallor? Vad
Charlotte
är det?
Kalla har varit med här och berättat.
Jag tittar aldrig på idrott ska jag erkänna. Jag har aldrig sett en fotbollsmatch i hela mitt liv så att jag är ute på hal is där. Men det är ju helt uppenbart att vi har tydliga exempel bland aktuella idrottare att de håller på att få förmaksflimmer fast de är jätteunga. Det är ju förfärligt. Kan det bli tydligare hur farligt det är att träna hårt än det? Och det är så tydligt vad det beror på. Jag menar, de får ju hjärtförstoring. Mm. Ett stort hjärta ökar risken för arytmier. Det är så enkelt. Vi mäter ju förmaken som en riskmarkör med ultraljud för att se om det håller på att bli flimmer bland annat.
Elitidrottsmän och kvinnor menar jag är liksom en kategori för sig. För de är i någon slags egen grej. Men det intressanta är ju hur det här påverkar. Och den professor jag träffade på Södersjukhuset, han pratade mycket om just män i så här 40-45 års åldern som känner liksom att testosteronet börjar gå ner lite grann och så vill man ha den här andra skjutsen. Och då tänker man
att... Får de en testosteronskjuts av att börja träna? Alltså, vilket
nej,
snack.
Men man vill ha en livskick. Man ja, känner så här, om jag i alla fall åker Vasaloppet eller om jag liksom cyklar Vättern runt.
Så känner man sig ung igen. Jag,
ja,
jag håller på envist, men inte hjälper det. Inte. Ja,
nej.
Jag ger mig aldrig.
Men du, det är rätt intressant de här tankarna om liksom att tuff, strikt träning är bäst. Mm. Du har tankar om, vad kommer de här idealen ifrån? Du pratar om linggymnastiken i boken, väldigt kul.
Ja, det är ju lite för att jag var med och såg resten av det när jag bodde i Småland. Vi hade verkligen en gammal lärare, han var faktiskt kantor från början och han drog mig i håret genom hela klassrummet, minns jag. Jag var på det man fick slå sina elever, det var ingen som sa något om det inte. Han blev arg på mig en gång. Men jag var inte så håröm, gudskelov. Men han hade faktiskt, när våran ordinarie gympalärare var borta av olika skäl, så var det han, plötsligt stod han stand-in som lärare. Och vi fick köra linggymnastik på det sättet.
Du får berätta vad
så
det är.
Jag bara tycker det var så helt fantastiskt.
Du får berätta vad det är.
Liksom... Man stod ju på stora led och någon sa åt en hur man skulle göra olika rörelser på ett kolossalt militärt sätt med väldigt lite uppvärmning.
Man hade metronom i bakgrunden som gick såhär tick-tock, tick-tock.
Det finns i gamla journalfilmer som man kan hitta på YouTube idag. Det är ofattbart. Jag har sett det där och till och med gjort det några gånger. Kan det bli hemskare?
Så tar vi och stärker energin i knäna med en kraftig knästräckning. Sådär. Och lite mera svung i den då. Och så rätar vi ut ryggen i vågplan där som en strykbräda. Försöker att bli riktigt rakare.
Hur kan man påstå att något sånt skulle vara nyttigt tycker jag är så fascinerande. Mm. För det var ändå starten på friidrotten i syfte att få folk i allmänhet att bli friska på något sätt ju. Det var ju inte idrottare där, det där var ju liksom allmänheten. Vi var barn i lågstadiet och mellanstadiet som utsattes för det. För det här var nyttigt och friskhetsfrämjande. Liksom. Jag bara tycker det är helt fascinerande.
Det är en väldigt strikt militärisk motion, om man ska beskriva hur det ser ut. Ja. Och de som gör det står på led i takt. De är nästan som tändsticksdockor. Ja. Det är som en sån här rysk parad på något sätt.
Ja. Men nog har det sin plats i att beskriva hur våra olika ideal och idéer om hälsa har ändrats. Det var bara så jag ville ta in det. Jag tycker det är en sån extrem version. Men samtidigt är det ju intressant hur väldigt mycket av den tidiga idén om hälsa och fysisk förmåga kopplar ju väldigt mycket till militär verksamhet. Mm. Visst är det så? Mm. Det har ju varit liksom en överlevnadsfördel för oss en gång i tiden. Mm. Och det är därför jag tycker det är så jäkla kul att tidigt i boken skriva om Fejdipides, eller hur det nu heter, han som sprang första maratonloppet, för att berätta att man hade vunnit slaget vid maraton. Mm. Hoppas jag säger rätt nu. Han sprang från maraton, va? Och till de hade tävlat mot Aten. Aten, ja. Och det var, ja. De hade vunnit. Ja. Och så dog han ju.
Direkt
så fort som han hade lämnat över sitt besked om att de hade vunnit slaget vid maraton, så föll han död ner. Men det är klart, han sprang väl 4 mil då utan att ens ha gympaskor, och han kanske inte fick dricka. Han kanske bara dog i någon hjärtarytmi för att han hade kaliumbrist eller något, för han inte fått dricka. Men det är ändå så roligt att från att säga då, berätta det här är han som gav namnet åt maratonlopp, till och sen under en lång period komma och säga att det är jättebra att springa maratonlopp. Mm. Det var ju de som sa för 20 år sedan. Mina kollegor, om du äter antioxidanter och klarar av att springa ett maraton, du kommer bli 100 år. Mm. Och det trodde folk på. Mm. Men tänk då på han som sprang först. Han dog ju på en gång. Det är bara så ironiskt. Är det inte det? Varför lyfter ingen fram det när man ska springa Stockholm maraton? Samtidigt så är det väl lika tydligt där, det står ju ambulanser där. Hallå, varför skulle de stå där om det alltid var nyttigt?
Men säger du, alltså, tycker du att man ska undvika att springa maraton? Ja, vill du säga det till våra lyssnare?
Ja, ja, jag tror att det är jättefå som klarar av det utan att de egentligen för länge sedan har passerat förhållandet mellan nytta och risk. Alltså, de har ramlat över i svåra risker. Och jag springer ju ett maraton själv i boken för att visa, och det är tråkigt framgångsrikt. Jag får ju hemska prover. Jag ser ut som att jag har haft en influensa, en ganska ordentlig hjärtskada och en väldig massa muskelskador. Men jag har ju också en kollega som jag beskriver lika noga utan att namnge honom. Det får jag väl inte göra nu heller. Han är några år äldre än jag. Har enormt bra genetik, absolut. Han sprang en mil på 28-29 minuter när han var ung. Så han var liksom en av de bästa i Sverige. Han var, fast han är äldre än mig då, så sprang han alltså sitt maraton i min, den här studien som jag gjorde på 10 personer, där vi tittade med datortomografi och allt möjligt på hjärtan före och efter. Så sprang han alltså ett maraton i intervaller för att bli tillräckligt trött. Och när han kom i mål så fanns det inte ett blodprov det gick att se på att han hade tagit.
Så det finns en individuell skillnad.
Ja, men han är ju helt extrem. Men den ytterligare roligaste poängen är ju sen att när jag träffar honom efteråt i korridoren på sjukhuset, för jag jobbar ju rätt mycket med honom, han är också professor då, som sagt, så sa han ju bara sådär, för jag berömde honom, det är helt otroligt hur du kan ha sån här kondis och springa sådär långt och så fort, och det syns inte ens att du har gjort det. Jag menar, jämfört med mig som ändå är yngre och tränar rätt mycket men absolut inte har den där genetiken. Och då berättar han bara som är förbegående, ja, men sen fick jag ju bältros en vecka efteråt. Och det är ju, och den där läbbiga virussjukdomen som är en herpesvirus som sitter och bor i våra nerver. Praktiskt taget alla har det, men nästan alla klarar av att hela tiden hålla nere det med immunsystemet. Men den går aldrig riktigt att bota. Så den kan ju dyka upp när man har fått ett försämrat immunsystem.
Och sen får man skap. Och det kommer du in på kopplingen mellan vårdträning och
att man faktiskt förstör immunsystemet. Det finns mycket data på om man tränar för hårt. Titta bara på våra skidlöpare till exempel. Innan man ändrade lite med hur kallt det får vara när man åker skidor och sånt, så har ju nästan alla astma till exempel. Mm. Hur kul är det? När man är idrottare för att just andas och flåsa mycket. Och så får alla astma. Men det är ju klart att det är en koppling på riktigt. De får det ju av sin hårda träning när det är kallt kanske också då. Och kanske immunpåverkan då. Det finns många sådana studier.
Men talar vi ju då om träning som är väldigt ganska tävlingsinriktad, som är konditionsinriktad, kortisolpåslag. Ja. Finns ju massor med träningsformer idag som är väldigt annorlunda. Vi har yogan till exempel, med extremer i yin-yoga, när man håller varje påse 5 minuter och bara andas, eller långsam styrketräning som jag håller på med själv, som är väldigt lugn. Oj! Vad skulle du säga?
Men jag håller helt med. Och
vad är bra sätt att träna?
Styrketräning är jag ju väldigt svag för. Jag har ju faktiskt gjort egna studier på att om man ökar muskelmassa med styrketräning till exempel, så kostar det ju mer kalorier och kan säkert hjälpa till då. Inte bara att du har muskelmassa, vilket ju är bra att ha, särskilt om man är gammal och börjar tappa den bara av åldersskäl, det är bra att ha lite marginaler, men också minska risken att få olämplig fetma, för att det kostar energi att ha muskler. Jag köper helt det. Och jag säger absolut till mina patienter att styrketräning ofta är bra för att hålla sig tålig och liksom motverka vissa slag av artros och kanske framförallt ryggbesvär och så när man blir äldre. För vi blir ju så gamla idag. Det är inte alla som tål det. Samtidigt är det intressant om det alltid bara rätt upp och ner var bra med all sorts styrketräning. Då vore det ju jättenyttigt att vara fet. Tänk så mycket kilo man bär runt på.
Ja, men det är kanske på fel ställen. Det är skillnad på att ha...
Jag bara retas lite med de som säger att all träning är alltid bra. Nej, men i sånt fall så
men jag älskar ju styrketräning. Lugn. Och tror
och
inte...
gärna kanske till och med apparater så att du inte riskerar då att skada dig med att du tappar en vikt på fel sätt. Jag gillar fria vikter.
Ja, jag gillar fria vikter.
Men jag är ju van vid det. Ja. Jag har ju alltid lyft fria vikter. Ja. Men jag tror att om man börjar lite sent och sånt så kan det vara en fördel att börja i apparater som ser till att man inte kan skada sig. Mm. Men jag kör alltid marklyft och bänkpress helt fritt. Mm. Men det är ju inte så kul den dagen man inte får upp 100 kilo på bröstet och ska rulla ner över magen. Men jag lyckas med någon gång. Då känner man när stången åker ner i veka livet här. Och ingen hjälper en att plocka bort den.
Då får man lyfta lite mindre.
Men jag måste ta i. Det är därför boken heter Radikalt lagom. Jag springer maraton och tycker om att känna att jag orkar att ta i. Och jag kör tunga marklyft och tunga bänkpress. Annars får jag lite panik. Om jag inte tar 120 kilo bänkpress och 10-15 lyft på 100 i marklyft.
Men
då
vi
får
skulle
jag
ju inte tävla,
då är jag för
Fredrik.
Gammal. Men jag är ju, passar ju inte riktigt med boken. Det är därför den heter Radikalt lagom.
Okej.
Okay. Ja, men jag tar riskerna. Ja. Det är det jag försöker säga. Ja.
Jag fattar.
Och det är de man ska ha klart för sig när man väljer hur man ska träna.
Du är ärlig med var du ligger också. Ja, jag fattar.
Så du, jag är inte representativ på det sättet.
Nej,
om jag dör nu senare av att jag tränar för mycket en dag så hoppas jag att jag har ordnat så att min familj klarar sig.
Okej. Du, en sak som jag gillar, du säger liksom det här mormor hade rätt.
Ja, jag tycker det är kul.
Ja, det är kul. Och en av de saker du pratar om är dopp i grytan. Mm. Och då skrattar jag väldigt gott, för vi hade för första gången dopp i grytan igår. Jag liksom kom att tänka på det här gamla och jag har blivit mer och mer inriktad på mättade fetter. Och jag kokade min skinka själv och så gjorde vi jävligt schysst dopp i grytan och kokte grönkål i det här.
Jättegott.
Ja, men det är jättegott.
Flott och varför, från svin är ju flott, så gott.
Ja, och varför är det bra med dopp i grytan?
Ja, men det var, mormor körde det ju för att man skulle ta vara på alla kalorier. För att det flyter upp. Och det är ju fettet huvudsakligen. Mm. Men det är ju så gott fett ju. Det är därför det hamnar i toppen på grytan när man kokat skinka. Mm. Precis som du säger. Så det känns ju väldigt äkta att påpeka att det där var ju för att spara på allt fett. För man behövde den energin. Mm. Och har mormor haft så jäkla fel när de har stått där och använt brödet till att suga upp det allra sista. Man tog vara på allt. Mm. Det är ett väldigt gott exempel på det. Men det var ju också så faktiskt, vad jag vet i alla fall, att stekflottet i stekpannan la man ju också åt sidan.
Absolut.
Och hade gärna på bröd.
Absolut.
Hur många gör det då? Ja.
Precis.
Så man tog ju verkligen vara på mättat fett från kött, kort och gott.
Och ett annat mormorråd som du pratar om är att frysa in hösten lite grann. Att gå lite kallt.
Svettas in sommaren, frys in vintern.
Precis, berätta vad betyder det?
Nej, det är ju talesättet, men jag tycker också att det ligger jättemycket i det. Jag sysslar inte så mycket i boken med att tala om att man ska svetta sin sommar, men det finns faktiskt data som visar att man kan träna upp sin svettning om man bor i varma klimat. Men framförallt syftar ju anledningen till att jag citerar där på att det går ju att träna upp sin köldtålighet för att vi har brun fettväv i kroppen. Det har jag gjort en lottad studie på. Brun fettväv är ju den fettväv som verkligen eldar upp kalorier i kroppen för att skapa värme och skydda oss under kyliga perioder. Och vi är ganska duktiga på det här uppe i Skandinavien, verkar det som. Det beror nog lite på var man lever och faktiskt vilken genetisk bas man har. Men de flesta, har det visat sig med modern forskning, för det här är ett svårbeforskat organ, har brun fettväv i någon mån. Och det är faktiskt så att tänder man upp den och låter sig frysa och istället skapa värme, en äkta inre värme, då eldar man upp fettsyror men också socker faktiskt.
Och vad du konkret menar då är till exempel att fortsätta bada.
Att man ska
lite,
tillåta sig att
frysa lite
och vi
där
måste
i början av september.
På det. Så kan man ju till och med hoppa i isvakar sen under vintern. Och har man bara lite tur så har man en sån genetik och sådana förutsättningar. Så att man verkligen kan träna upp det här. Och det är ju precis vad folk beskriver som börjar vinterbada. Att de blir blir duktigare och duktigare på att ligga i. Mm. Och jag gör ju själv det där ganska för all del ofrivilligt, men det är ju för att vi har ett sommarställe längst ut i ytterskärgården, och även mitt i sommaren där alltså, när det är västliga vindar, då blåser allt ytvatten ut och då blir det, vips, kan det vara 6 grader på vårarna och på höstarna och bland mitt i sommaren. Alltså där badar jag i stort sett dagligen, och jag känner ju, när man, det är hemskt att hoppa i, jag är en riktig badkruka så, men liksom när man kommer upp, man blir så varm så det inte är klokt. Så det kan ju vara varm jättelänge efter det. Man känner hur det tänds. Mm. Och vad jag slutligen då har visat, det är en lottad studie där folk fick frysa en timme om dagen i 6 veckor jämfört med att ha mössa och vanta på sig mest hela tiden. Att vi fick klara tecken på att man kunde höja sin energiförbrukning mätt på riktigt då med koldioxidproduktion och syrgasupptag som man andas i en speciell bubbla då. Och dessutom kunde vi med magnetröntgen visa att en brun fettvävsklump som vi har som sitter vid nyckelbenet ungefär, som är ganska väl beskriven att man har en klump där, den ökade hos de som faktiskt orkade frysa så här mycket i 6 veckor. Då blev det en liten tillväxt av den, så att det talar ju för att det här går att träna upp. Och det är det jag tycker är så kul med mormor som säger då, frys in vintern då, gör dig beredd på att tåla den. Mm. Och jag tycker det är lite så. Jag tål kylan man inte bättre nu i slutet av vintern än i början.
En kalldusch varje morgon?
Ja. I slutet. Alltså det, vi vet inte exakt vad det går åt. Det är jättesvårt. Men man kan se att den, alltså för att träna den bruna fettväven, men man kan se att den tänds redan vid 17 grader inomhustemperatur om man sitter i kalsongerna. Så det går inte åt så mycket kyla. Mm. Men sen hur länge det ska vara, hur ofta, de frågorna har vi inte riktigt svar på. Mm. För mig gick jag ut ganska hårt, och då var det en, för att vi inte visste, och då spelade jag säkert före osäkert. Och då blev det en timmes ordentlig frysning om dagen i 6 veckor, och då såg vi de här effekterna. Det kanske är direkt med en kalldusch och inte duscha av sig direkt. Och sen är ännu krångligare hur bastun förhåller till det hela. Mm. Frågan är om den är så bra alltså. Det är nog andra effekter där. Jag ska nog helst mer vara ren kyla. Mm. Men det kanske räcker att du har inte så mycket kläder på dig inomhus och inte har så jäkla varmt inomhus. Varför ska vi ha 23 grader? Mm. Varför kan vi inte ha 17 eller 18 eller något? Jag tycker man blir ganska pigg i svala rum, och så får man anpassa klädseln i den mån det behövs. Mm. Tycker jag.
Du, lättprodukter på 70-talet, jag kommer ihåg när jag var liten, ja, då kom allt det här med lättmargarin, och det hoppade runt olika otroligt smala fotomodeller som åt lättmargarin, som ju var fantastiskt. Det var ju bara en massa plastkulor med.
Jag vet inte hur sant det var med kulorna.
Ja, jo, men det var, det. Ja. Och när smaken försvann så ersatte man det med socker istället, va?
Ja, var det här en enda stor...
Alltså jag skriver om det här i min senaste bok och menar att det här var bara en enda stor bluff egentligen.
Ja, jag tycker det. Ja, det är till och med värre än en bluff. Det är ju direkt farligt. Ja. Det är ju inte bara en bluff att det skulle vara hälsosamt. Det var till och med farligt. Mm, mm. Och jag upplever det som bara ett jättetydligt exempel på hur mycket pengar det är det här. Det är en sån smart idé av de som säljer produkten. De kan sälja lättmjölken för lika mycket pengar som den feta mjölken, och sen säljer de ju fettet separat som grädde. De kan sälja det 2 gånger. Mm. Snacka om att de hakar på det här när Livsmedelsverket går ut och säger att det är bra. De säger ju fortfarande det. Mm. Åtminstone får jag massa mejl från medvetna mammor som är bekymrade över att de går på en skola där de inte får dricka helmjölk utan de ska dricka lättmjölk. Mm. Det är ju fortfarande så på många ställen. Så de tolkar i alla fall Livsmedelsverkets råd på samma sätt fortfarande som att det är så det ska vara. Mm. Va? Är det inte klokt? Men som jag brukar säga, så alla ni som har ammat era barn, då har ni förgiftat dem. Mm. Börja livet med en massa fet modersmjölk. Mm. Har de blivit förfettade och kärlsjuka?
Vad är fetthalten i bröstmjölk?
Det är svårt att få fram, den varierar.
Under dygnet, ja precis.
Det är jättekrångligt, men typ liknande som vanlig fetmjölk. Men 3%, ibland fetare tror jag. Ja. Men fettsyrasammansättningen har jag i alla fall hittat studier på. Den varierar ju med vad du äter. Så det åker ju mer vidare direkt vad du äter. Så äter du ganska enkel och fleromättat så blir ju mer av det i mjölken. Men det är ju mycket mättat fett också. Mm. Men det varierar på väldigt mycket, och det gör det ju på kor med. Mm. Mm. Men hur som helst, det är mycket mättat fett. Varför ska man ta bort det då? Det är ju som att säga att ni är felskapare, ni kvinnor. Mm. Mm. Tycker jag.
Nej, och människan är ju
så felskapare är vi ju inte.
Vuxit upp med jakt och ätande av djur.
Alldeles,
och så vidare.
Exakt. Och det är mitt enklaste argument mot de som säger att det skulle vara farligt med rött kött. Men det är ju det vi evolutionärt är framtagna att leva. Vi är faktiskt jägare och samlare. Mm. Och det är jättelite kolhydrater där. Det passar också med det paleolitiska. Det finns liksom inte naturligt. Innan vi blev odlare för 10-12 tusen år sedan. Vi har haft 90 eller 200 tusen år utan att ha haft tillgång till kolhydrater stadigt på det sätt som vi fick när vi till slut blev då odlare utav spannmål och så vidare. Då. För men liksom det, evolutionärt det, är vi ju framodlade för en helt annan kost. Precis.
Och det är det jag tänker när jag läser din bok, så tänker jag att det här är en av de mest välargumenterade och intelligenta och humoristiska resonemang jag har sett för att hitta en jägar- och samlarlivsstil. Det vill säga att röra på sig, men på ett sätt som...
Men ganska långsamt, promenader med alla följde med. Ja, får man alla, tänka på.
Och små gamla och små barn. Och, och inte höjer kortisolet. Jag menar, våra förfäder sprang ju inga maraton. Mer än kanske då en gång. Liksom i
bara om det var absolut tvunget.
Ja, men fyra
och då
mil.
Var man nog beredd att man offrar sig för något skäl.
För flocken
skäl.
Liksom. Ja.
Nej, jag tycker nästan allt går att härleda till saker som passar med oss evolutionärt. Och det tar fram i boken. Jag tycker det.
Så det är egentligen...
Det är väl rödvinet som... Men
ja, det... så ska vi gå in. Det var det jag tänkte säga.
Men jag kan få in det med, tycker jag. För att...
För det, i din bok så säger du att det är bra med lite rödvin då och då. Inga groteska mängder, men lite då och då.
Ja, egentligen varje kväll är det jag tycker jag argumenterar bäst för. För det stämmer ju med den här
preliminärstudien. Men liksom inte en flaska om kväll.
Nej,
inte en flaska.
Det är mer ett eller två glas då. Ett för kvinnor, två för män, kanske alldeles lagom. Till middagen på kvällen. Och det tycker jag passar i viss mån in ändå. För det är ju faktiskt, alltså i det evolutionära tänkandet om vad som är nyttigt för oss. Det är ju ändå så... Att vi absolut inte hade kylskåp på den där tiden. Och det är ju så att frukter ganska snabbt spontanjäser, i alla fall i ett varmt klimat. Och det är så också att alkohol är den fjärde makronutrienten. Vi har protein, fett och kolhydrater. Alkohol är den fjärde energiformen som man får i sig i stora mängder. Och den ligger mitt emellan kolhydrater och protein som har 4 kalorier per gram ungefär. Och fett som har 9, den ligger på 7 ungefär, alltså ganska mitt emellan. Så den är nog inte så oväsentlig på så sätt. Och historiskt har man ju använt att omvandla alkohol som ett sätt att konservera saker och slippa skadedjur, snodde allting. Jag menar, Gustav Vasa gjorde ju öl på den tiden, förlåt, de gjorde öl, men i hans slott så drack man mycket öl. För det skyddar ju också mot att råttorna äter upp spannmålet och sånt som man gör. Öl. Och sen så håller det ju länge som öl. Om man har gjort vin för druvorna liksom torkar och förgås. Men om man gör vin så håller det ju jättelänge. Kanske lite svårt att få in i vandrare och jägarsamhället. Men man åt väl upp i alla fall de frukter, om man nu hittar några som kanske blir liggande och fick alkoholinnehåll i sig. För det kan de ju få till och med på träd. Det finns ju jätteroliga YouTube-klipp där man kan hitta hur apor blir. Och fåglar blir smällpåverkade för att de äter frukter som faktiskt hunnit spontanjäsa.
Men jag tänker på studier då.
Så att det är naturligt, försöker jag bara säga, att kunna ta hand om alkohol som ytterligare en energiform som nog inte var oväsentlig för att få oss att överleva under vissa förhållanden. När vi hade energibrist.
Bara för att fråga då, det finns ju bröstcancer.
Nej, det tror jag inte ett ögonblick på.
Nej,
och absolut just inte bröstcancern, för den... Alltså i Predimed-studien där man jämför medelhavskost med lågfettkost i ett lottat upplägg under ungefär 5 år på 7,500 individer. Den enda riktiga studien som haft en god effekt med en tänkt livsstilsråd jämfört med ett annat. Och då var alltså medelhavskost jämfört med den klassiska lågfettkosten i Spanien under de här förutsättningarna då med 7,500 deltagare. Men det ingick i medelhavskostrekommendationen att man skulle dricka rödvin på kvällen om man inte tyckte att man inte tålde det alls. Men det gjorde de nog inte, för det var en spansk studie. Så det var ett paket med medelhavskost plus rödvin till kvällen, gärna som måltidsdryck då, jämfört med klassisk lågfettkost. Inga andra råd. Och här blev det 30% mindre hjärt-kärlsjukdom rätt upp och ner. Plockar man ut stroke så halverades stroke. Det tycker jag är jätteväsentligt. Och man visade också i en separat publikation att diabetesförekomsten blev hälften. Man tittade bara på de som inte hade diabetes från början då och såg hur många som utvecklade. 50% mindre diabetes blev det med medelhavskosten jämfört med lågfettkost.
Men då har du inte isolerat rödvinet?
Nej, nu kommer vi till rödvinet. Nej, man kan inte isolera det, för en del i paketet. Men i paketet med medelhavskost plus rödvin så har man separat publicerat just bröstcancerrisken. Och då halverades risken för farlig invasiv bröstcancer med medelhavskost inklusive rödvin. Det känns fruktansvärt osannolikt att det skulle gett en ökad förekomst av cancer om hela paketet gav en halvering av cancerincidensen.
Men du har fortfarande inte bevisat att det just var en positiv effekt.
Nej,
av rödvin.
Men det talar väldigt starkt emot att det skulle ge bröstcancer.
Mm. Ja, vi...
Det tycker jag verkligen.
Ja, nej, jag fattar.
Nej, det finns ingen studie som visar i ett lottat upplägg att du får cancer av rödvin. Det finns inga lottade studier av den längden som krävs för att titta på cancer överhuvudtaget på alkohol i någon form. Det finns inte. Jag försökte göra en, men jag fick stoppa mina nykteristiska kollegor, tillräckligt många för att de sa nej, då gör vi inte din studie. Så jag fick inte lägga in det i ett försök på flera tusen patienter. Sen fick jag inga pengar till den studien heller. Så det är en av mina få studier som har säckat ihop. Men jag har gjort ett försök, är vad jag försöker säga.
Men om vi sammanfattar då och slutar med att sammanfatta dina bästa hälsoråd för det radikalt lagoma livet.
Och det är 10 stycken på slutet. Ja, ska jag lyfta fram några?
Ja, lyft fram några.
Ja, alltså man ska ju inte träna på andras befallning, och ska man ändå träna så tycker jag att då ska man nog gärna sikta på vad vi sa. Försiktig träning med ett inslag av styrketräning, för det tror jag verkligen är bra när man blir gammal, ostadig och svag och behöver bygga upp både muskler och skelett och sånt. Det gör jag själv. Konditionsträning som man nog var mer sparsam med. Jag håller på hundpromenader om man har lyxen att kunna ägna sig åt det. Kom ut i fin svensk skog och gå promenader och ha trevligt med en hund samtidigt som blir glad. Det skulle jag vilja ha gjort en studie på. Men den typen av fysisk aktivitet håller nog i längsta loppet och har bäst effekter på socker- och hjärt-kärlsjukdomsriskfaktorer. Och vad gäller kost så är det ju verkligen det som har bäst evidens är äkta medelhavskost enligt PREDIMED-modellen. Då är det jag sa. Egentligen ingen frukost, utan huvudsakligen 2 stora måltider. Då. Frukost där blir man mest tjock av, enligt lottade studier faktiskt. Börjar man äta frukost, tjocknar man, slutar man, så smalnar man i allmänhet. Vilket ju är rätt självklart egentligen, har jag alltid tyckt. Men nu finns det lottade studier som visar det i metaanalyser till och med. Så börja äta vid lunch. Du måste inte dricka vin då redan, för det passar dåligt in i den svenska arbetstillvaron, utan det sparar du till kvällen. Och då är det gärna klassisk medelhavskost med ett stort inslag av olivolja, men det får också gärna vara nötter. Valnötter är det kanske det som många tror är allra nyttigast. Det ingick också i medelhavskosten i den här studien i ganska stor del. Och sen är det mer bönor och linser och det som utgör volymen i kosten i PREDIMED-studien. Så det är ju inte potatis, pasta eller ris eller några sådana kolhydratstinna produkter. Spannmål inte heller med, utan det är mer bönor och linser. Så är det ganska mycket tomater och faktiskt vitlök som ingår i rekommendationerna. Tyvärr i den studien var det inte rött kött, utan man har föreslagit mer att det ska vara vitt kött, det vill säga
fisk
det är
och kycklingar. Ja. Mm,
och varför det var så vet jag inte riktigt. Jag tycker inte det var korrekt, men så var den upplagd. Så ska man följa hela paketet så är det den sortens kött som någon rekommenderar. Och klassiskt var ju medelhavskost, när man hittade det i Grekland på 60-talet att de hade så lite hjärtsjukdom, då var det ju fisk som de åt. Men den är ju bortfiskad nu i Medelhavet, så då fick det bli kycklingar istället. Mm. Och det är gott med grillad kyckling tycker jag.
Absolut, med lite olivolja på.
Ja, mycket.
Fredrik, nu måste jag fråga dig 2 saker. Vad tycker dina kollegor om det du har skrivit? Är du populär?
Oj, vilka av alla mina, alltså mina riktiga kollegor som jag jobbar med har vi vetat liksom, att jag tyckte jättelänge. Men jag har ju en del tråkiga kollegor som är så kallade folkhälsovetare på sjukhuset. De är ju inte så glada, men de har ju fel kort och gott, så det tar jag ju mest som en komplimang. Mina riktiga kollegor har jag ju alltså de som jag jobbar med som är riktiga läkare, det vill säga kardiologer, allmänmedicinare och så vidare då, endokrinologer, de har ju hört mig i åratal. Jag får ju så många genom åren som har kommit fram privat och sagt att jag gör precis som du säger och det har gått jättebra. Påfallande många, men de är sällan glada att säga det offentligt, för det har ju varit ändå, just i och med att man sysslar med diabetes, mycket debatt och många som säger emot den, så där får du inte säga, heter det då offentligt. Och man blandar ju ofta i offentligheten ihop Livsmedelsverkets råd med SBUs och Socialstyrelsen, fast egentligen bara är Socialstyrelsen och SBU som gäller för oss i sjukvården, där vi ju redan har slagit fast att man får äta lågkolhydratkost. Men det blandas ju ihop hela tiden, och så säger man Livsmedelsverket säger att, men de gäller ju inte för mina kollegor och mig egentligen när vi pratar om patienter. Och sen har jag träffat massor som har hakat på min nöt- och kaffelunch. Och stora och goda resultat av det faktiskt.
Vad är det för något, nöt och kaffe?
Jag äter bara nötter och dricker kaffe till lunch när jag ska nu ta bort mina julkilon här. Strax när chokladen är slut hemma. Det blir så mycket god choklad. Ja. Som jag bara måste få äta upp. Riktigt god choklad är värt det tycker jag. Det går så bra med rödvin också. Det är jäkligt gott ihop.
Intressant. Nötter och kaffe är vad jag tar in. Om jag ska liksom jobba hårt på eftermiddagen. Hålla föredrag. För man blir inte ett
uppträtt. Du bjöd på lite nötter här. Det går alldeles utmärkt. Jag äter ju jordnötter när jag är strikt. Och jag är mindre strikt så är jag ju rätt svag för cashewnötter. Fast det är en hel del kolhydrater. Men det blandar de med då. Cashew kan vara sabla gott. Så det är mina favoritsorter.
Men alltså du äter ingen frukost. Nej. Och sen dricker du kaffe och nötter till lunch.
Ja.
Så äter du inte mat förrän på kvällen då?
Det är som idag, jag har ju bara ätit det jag fick här nu.
Jo, men jag undrar.
Jag klarar mig bra.
Ja, men det står det. Så du äter lagad mat en...
Sent på kvällen.
Gång om
och
dagen.
Då äter jag ganska mycket. Nej,
det kallas för the warrior diet av de israeliska specialstyrkorna.
Och
jobbet
var krigare så.
Ja.
Krigare mot.
Ja.
Och mitt åldrande.
Ja, men du, nu har jag en sista fråga till dig Fredrik. När jag skulle berätta för min man så sa jag håller på att läsa en så intressant bok och det här och det här och det här står. Och han är en väldigt praktisk person så han sa okej, men det här låter spännande och det kommer säkert funka bra utomlands den här boken, men vad ska han döpa den till på engelska?
Ja.
För ordet lagom finns ju inte.
Nej, jag vet. Nej, den är bara.
Radically lagom.
Ja, det är frågan. Det kommer mitt förlag att få bestämma. För de bestämde den här första titeln. För mig hette den först egentligen Mental Detox. Mm. Att man skulle ta bort alla de här måsterna ur hjärnan har jag alltid tänkt med boken. Men sen har den skrivits om i enlighet med mitt förlag och lyft fram lite andra faktorer.
Då men jag har ett förslag till dig, Fredrik.
Ja, gärna.
Att du ska låta den heta just lagom, för på samma sätt som hygge, det danska hygge, alltså mys, blev en jättegrej, så kanske ditt lagom blir en jättegrej.
Nej, men jag tänker mig också det, så får man förklara vad det är, men det är inte helt okänt vad lagom är för folk som är lite, precis som faktiskt folk vet lite vad smörgåsbord är. När man, jag bodde ändå i USA 2 år. En del sådana där saker känns som att de kan vara bra och liksom påtala ursprunget, det kommer faktiskt från Sverige det där, och där heter det lagom. Ni har inte det ordet, så nu ät upp det.
Ät upp det, precis. Stort tack Fredrik och tack. Lycka till med dina fortsatta äventyr.
Jag hoppas det blir översatt som sagt.
Ja, men det kommer det säkert bli. Och lycka till med din forskning och dina patienter. Och tack för att du ville komma till oss.
Tack, jag har patienter imorgon. Jag ska hälsa dem.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin. För det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte. Utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket. För det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Carina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär. Men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin. Bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen. Vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Carinas vårbakning.
Ja, Fredrik Nyström talar så intressant om att inte vara rädd för mättat fett eller fett överhuvudtaget. Att akta sig för mycket kolhydrater och att dricka lite rödvin då och då. Så veckans planta blir rödvin eller vindruvan. Ja, i måttliga mängder kan ju rödvin ha hälsofördelar. Och vi gillar ju resveratrolet, det är svårt ord att säga det där, i rödvin. Och de sorter som har högst, det är halter som Pinot Noir, Syrah och Malbec. Och för att nu få ihop rödvin och schyssta fetter och riktigt god mat så ska vi laga en coq au vin. Och här kommer min make Grodans allra bästa recept som är helt sjukt gott.
Okej, vad är det du plockar fram nu för godsaker?
Nu ska vi göra coq au vin. Nu har jag plockat fram en kyckling som jag ska dela. Jag har plockat fram lite svampa. Jag har plockat fram lite sidfläsk som ska skäras och hackas och stekas. Och lite schalottenlökar som jag tänker börja med att lägga i blöt så att det blir lättare att skala dem sen.
Men du, och så har du ett bra...
Så har jag ett bra smör. Ekosmör. Jättebra. Franskt ekosmör. Mm. Det är viktigt att ha ett bra smör när man steker.
Ungefär vilka kvantiteter har vi här nu?
Ja, vi har en hel kyckling som nu ska delas. Så skär jag upp den och delar låren i två och sen så delar jag bröstbitarna kanske i tre bitar. På lite grann på hur stor kycklingen är. Och sen så hackar jag svampen.
Och hur
sen
mycket svamp och hur mycket lök?
Ja, men alltså, ja, vet du, det är, jag tar en kartongsvamp. Mm. Och sen så tar jag en sån där halv sidfläsk bit och skär i bitar. Jag tycker den är mycket godare än de där såna här bacon-tärningar. Det här är lite mer riktiga grejer. Och så sältan, det är ju sältan man vill åt.
Sältan. Mm. Sen så har vi lite härliga herbs.
Ja, nu hackar jag lite persilja här. Och sen så ska vi också lägga i ett litet lagerblad eller kanske till och med två. Och sen så brukar jag lägga i bara en vitlök eller två också. Nu steker jag bara dem i smör och har inte mjöl, som många kanske sådana gamla originalrecept har. Mm, mm. Men det är bara för att jag tycker inte att det behövs mjöl, faktiskt. Det är bara egentligen en onödig ingrediens, för de får färg ändå. Så att, det är inte svårare än så, faktiskt. Så att,
okej, ska vi börja bryna dem en stund?
Nu ska vi börja bryna dem, ja. Mm.
Nu är det smör i pannan.
Ja. Mm,
gött.
Och sen så ska då de små kycklingbitarna i där bara lite grann. Bara så de får lite snygg färg på varje sida. Jag steker inte dem så jättelänge, några minuter. Bara sådär. Sen så lägger jag över dem i en i en gryta med ett tätt åtsittande lock. Det är viktigt att ha. Det som man först man bryner man nu kycklingen och sen så kör man i sidfläsket. Och det åker då i grytan tillsammans med lagerblad, tillsammans med vin, tillsammans med lite vitlök, tillsammans med lite salt och peppar. Och sen så häller man på vinet på det och sätter på locket. Eller kokar upp det och sen sätter jag in det i ugnen istället för att ha det på plattan. Så sätter jag in det i en ugn på en 180 grader och så får det ligga där och putta.
I
cirka 40-45 minuter. Och under tiden, så när man har lagt in det i ugnen, då skalar man köttfärslökarna. Och man steker, rensar och steker svampen. Och sen så kastar man liksom inte i det förrän på slutet. När det är en 10 minuter kvar.
Mm, det känns som du har haft i det längre. För nej. Det kan vara så här skönt mushy.
Ja, men de blir mushy på 10-15 minuter. Ja. För annars så blir de liksom för genomkokta. Ja.
Nu är det kokta fläsket stekt.
Nu är det kokta fläsket stekt, ja, precis. Då häller vi på vinet.
Ja, och
då
ska vad man, har du för vin?
Ja, idag har jag en Pinot och Noir. Och jag tycker man ska ta ett hyggligt vin. Man ska inte ta ett dåligt vin. Man ska ta ett hyggligt vin. Häller jag över det här. Så.
Och hur mycket ska man ha ungefär?
Ja, men jag tar nästan en flaska. Jag lämnar lite grann så att jag får smaka lite själv. Har man då en hygglig stor kyckling så måste du nästan täcka. Va? Mm. Så att, och sen sätter jag ner det i ugnen. 180 grader.
Mm. Så om vi bara ska repetera ingredienserna. Vi har en kyckling.
Vi har lite sädfläsk, typ 300 gram. Vi har ett paket champinjoner. Vi har en 10 schalotten lökar, så mindre lökar. Och persilja. Och sen så har vi som krydda då har vi lite salt, lite peppar, ett lagerblad. Och jag kastar i två vitlöksklyftor också, bara för att få lite swing i det hela. Mm. När det är 10 minuter kvar ungefär, då lägger man i svampen och lökarna. Mm. Och sen så tar man upp det och så låter man det stå och koka lite grann på eftervärme. Och sen så lyfter man av locket, lägger på lite persilja. Off you go.
Då går det här in i ugnen i 45 minuter.
Det gör det nu. Så, öppnar vi den. Vänta. Och sen stänger vi luckan. Och då kan du ha potatis till det här eller potatismos. Mm. Det är ju antingen eller. Mm. Ja.
Och bönor och sallad.
Och så precis, och så brukar vi ju köra lite bönor till, för det är ganska gott. Ja. Precis, exakt. Mm.
Smaka på det där.
Nu är det bara. Mm.
Smaka på den så.
Mm. You've done it again. Gott.
Men alltså Fredrik Nyström, wow.
Vilket avsnitt, vad roligt vi har haft idag.
Ja, verkligen. Och det är intressant
spännande.
Att, jo men liksom mycket av de här grejerna, det skulle jag säga är så här stora trender på något sätt som folk har haft på känn som jag pratade med honom om. Med att man ska inte vara så rädd för fett, däremot vara lite aktsam på sina kolhydrater. Styrketräning, en jävla vinnare och lite lugna promenader. Mm. Jag funderar efter att ha lyssnat på honom. Jag har ju sprungit en hel del. Mm. Men jag springer intervaller just för att få ner inte få så mycket kortisol. Mm. Mm. Och inte så långt.
Nej,
jag springer 20 minuter intervall. That's it.
Det är väl jättebra, tror jag.
Ja, jag mår ju bra i hjärnan av det där. Så det gäller ju att hitta den här balansen. Vad drar du för slutsatser?
Ja, nej men att man faktiskt inte måste gå runt med dåligt samvete för att man tränar för lite. För att vi kanske har fel referensramar när vi nu jämför oss med elitidrottsmän ibland. Eller med de kompisar man känner som springer maraton och så här. Det passar ju vissa då, men man måste vara mer medveten än vad de flesta kanske vet om riskerna med att träna så oerhört hårt. Och det tycker jag är jättebra att han lyfter, eftersom jag själv har haft hjärtproblematik. Så alltså, det är ju väldigt, väldigt viktigt att se både framsidan och baksidan av myntet i sådana här sammanhang. Så man inte sen springer de där loppen och sen har skalat sitt hjärta. Det låter ju läskigt faktiskt. Men han har ju gjort de här studierna. Så att,
och inte bara han, det finns ju andra studier
också. Jag känner
också
att jag vill lära mig mer om det. För min egen skull. Jag har varit lite såhär, men det är inte så farligt med min arytmi. Det har inte varit farligt heller. Och jag har ju liksom gjort, som sagt, det får vi prata mer om en annan gång. Men jag har inte varit orolig för det. För att det har hela tiden avdramatiserats. Men jag tror kanske att jag kan göra mer proaktivt liksom, för att träna hälsosamt
och hitta, ja, men hitta hälsosamma lagom vanor. Det lagom, låter väl bra.
Ja. Kortisolet är ju nyckeln. Ja. Alltså liksom att, och just när man haft den här problematiken som du, eller till exempel har ett arbete som är väldigt stressigt.
Ja. Ja.
Eller, alltså, så det handlar ju om hur är ens kortisolnivå under dygnet.
Exakt.
Om man har så här toppstressat jobb och dessutom håller på och löptränar. Mm. Så är det ju kortisol på jobbet och kortisol på fritiden. Mm. Och så kanske det är bråkigt hemma. Men när, det är klart att det blir för mycket.
Ja.
Men om man har ett väldigt lugnt jobb och väldigt lugnt i övrigt. Så kanske det gör liksom lite mindre med den här kortisolträningen. Så tänker jag, för det är ju en helhet också.
Ja, kortisolbudget då kanske.
Ja, ja, kortisolbudget.
Ja.
Bra att tänka, hur vill jag använda det här?
Ja.
Spätta på. Ska jag använda det till det där jobbprojektet idag? Eller ska jag göra den här löprundan? Eller, ja.
Och i vissa faser i livet, då kanske man har det superlugnt. Då passar det perfekt att springa, gissar jag. Eller bättre i alla fall.
Precis.
Medan om man då, ja, men jag hade en period där det hade varit så sjukt stressigt på jobbet för några år sedan.
Mm.
Plus sjukt stressigt hemma eftersom Anders var sjuk. Mm. Ja, men då, jag var inte sugen på ens cykla till jobbet. Jag ville gå till jobbet för jag ville, det minns jag. Och det gillar jag fortfarande. Men alltså det kanske var min kropp som sa, det här, du behöver gå, inte cykla. Du behöver inte det snabba liksom.
Nej.
För du behöver komma ifatt. Ja.
Och det, jag tror att, kan man börja känna det här? Jag vet, min man är sån här, som när vi ska resa så vill han alltid vara 2 sekunder innan planet ska gå på flygplatsen.
Aha.
Och jag kan känna det just när jag är i såna här högstressfaser. Jag liksom säger till honom, jag orkar inte 1 gram stress mer.
Nej.
Än nödvändigt.
Nej.
Det är onödig stress att vara, behöva springa på flygplats.
Ja, men lite motion där kanske.
Ja, men liksom det här med hjärtat i halsgropen och sådär. Så att liksom få upp den här känslan. Mm. Men jag tycker att det är kul, för att jag kan ibland känna att, jag menar, läkare gör ju fantastiskt mycket gott och sjukvården är fantastisk. Mm. Men det kan finns en rädsla också ibland för att sticka ut.
Exakt.
Och tänka själv.
Och det gör ju flera, kan sticka verkligen ut.
Och jag har mött mycket läkare som liksom inte säger så mycket offentligt, men till exempel har varit väldigt nyfikna det jag skriver, men då är de alltid det privat.
Mm. Mm.
Så där, man är lite, och det är för att de är ganska hårda mot varandra.
Mm. Mm.
Så han har stort civilkurage också, Fredrik.
Ja.
Och det tycker jag är spännande.
Mm. Verkligen.
Men ja, kortisolbudget. Bra
kortisolbudget. Uttryck. Och medelhavskost har
och medelhavskost.
Vi ju pratat om här ofta.
Det är den
också.
Antiinflammatoriska kosten. Så det är väldigt spännande, och styrketräningen.
Mm.
Hoppas du har fått med dig spännande nya tankar som du kan plocka för dig av, som passar dig.
Följ gärna oss på Instagram.
Ja.
Där vi heter @halsorevolutionen_podcast. Och det går fint att skicka meddelande till oss där också.
Mm. Och så skickar vi ljus och goda vindar till dig. Hej!
Hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.